Hej och välkommen till Drömmen om målarjord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling Wannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Som går sin egen väg genom livet. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. I dagens avsnitt ska du få möta föreläsaren och författaren Micke Gunnarsson som för 13 år sedan brakade i väggen och efter det började den förändringsresa mot att nå innanför skalet och hitta hem till sitt själv. En process som fortfarande i högsta grad pågår och som har intensifierats de senaste åren. Vi pratar bland mycket annat om att våga möta våra rädslor, vårt mörker och vår sårbarhet. Om att vara ärliga mot oss själva och ta tillbaka ansvaret för våra liv för att kunna läka. Om att våga släppa kontrollen och lämna över oss till något större. Om att hitta hopp och kraft i en föränderlig värld och tid. Och om att på riktigt ta vara på vår lilla stund på jorden. När som helst kan den ju vara över. Det här poddavsnittet är det första av två med Micke Gunnarsson. Välkommen att lyssna. Så mycket. Välkommen till Drömmen om målarjord. Så roligt tack. Att du är här, tycker jag.
Tusen tack. Ja, det känns väldigt fint. Det är liksom nästan som en sån här recap, för det var ju rätt många år sedan vi träffades.
Det är många år sedan vi träffades, så jag funderade. Jag kan inte komma ihåg vilket år det var, men det börjar nog närma sig en 9-10 år, kanske, ja. Eller något sånt. Och då hade vi ju ett ganska roligt koncept, jag och några kompisar. Vi kallade oss för tanketrampolin och vi sågs då och då, liksom, eller vi sågs ofta, jag tror vi sågs en gång i veckan och pratade om, ja men då handlade det mycket om professionell utveckling men det blev ju personligt och privat också. Och så hade vi ett koncept som hette Heta stolen, där vi bjöd människor som vi var nyfikna på lunch. Jag kan tycka nu i efterhand att det var helt fantastiskt att alla tackade ja, sådär bara komma och liksom berätta, för vi var jättenyfikna och vi ville lära oss och vi var liksom i utvecklingsfaser alla fyra fast på lite olika sätt. Jag tror att jag hade nyss startat företag och ja, men det var mycket sådär, många tankar kring ville ha input och inspiration. Och då var du en av gästerna där, för du var i Växjö och föreläste på någon skola. Och sen kom jag på att det är faktiskt du är den fjärde nu av dem som vi mötte i den här heta stolen som är med i podden.
Ja, trevligt, vad kul.
Det är lite roligt. Så.
Men det är att det är ett helt annat. Jag var höll föreläsning i vad det går eller förgår nu på ett ställe nere i Hälleviken, en förskola, och då var det så att jag var där för 13 år sedan och då fick de min bok, min första bok som jag skrivit då, som, och jag tänkte just det att wow, alltså det är ett helt annan Micke som står här. Och där jag liksom på många plan inte håller med mig längre om jag jämför mig för 13 år sedan. Så jag tycker det är så jäkla häftigt liksom.
Ja, men det är ju spännande. Och jag tänkte på det också för att jag startade ju den här podden 2015. Och då vet jag att du var en av de första som jag liksom hade på listan. Men sen så var det någon annan som snodde dig framför ögonen på mig till en väldigt liknande podd. Och då kände jag, nej stackars Micke, han ska inte behöva sitta här nu och prata om samma sak igen. Och vet du, nu är jag himla glad för det. För precis som du säger, det har ju hänt en massa på de här åren också. Och du har nya tankar och jag har utvecklats också. Så att jag tror att det kan bli ett mycket bättre samtal och roligare samtal på ett sätt. För att det har hänt ännu mer liksom att reflektera kring än vad som hade hänt då. Så det blir bara spännande.
Men jag skulle säga också det att jag har gjort en sån Spotify-lista nu liksom, där jag har lagt in alla poddar jag har medverkat med som finns på Spotify i alla fall, och det är ju en ganska många liksom. Men jag skulle säga att jag har aldrig, inte någon gång känt alltså så här, att det blir upprepning eller om ni kommer nu, utan jag tycker varje möte är ett nytt möte. Det är ett nytt möte med mig, det är ett nytt möte med den människan jag träffar som dig här. Och det är liksom här och nu. Däremot har jag haft vissa poddar, vad ska jag säga, människor som intervjuat mig, där jag försökt få vissa att våga släppa lite på strukturen. Där det har funnits jätterigit, liksom, då har jag utmanat ibland att ska vi testa i alla fall en liten del i podden, att släppa allting och bara se vad som händer.
Just det.
Och just också som jag brukar säga, att skit i lyssnarna. För ibland är, ja men går detta hem hos lyssnare? Så jag är inte här för att era lyssnare, utan jag är här för möte mellan dig och mig.
Ja.
Är vi närvarande, är vi i en energi, då kommer de människor lyssna som dras till det. Mm. Men om man ska sitta och bli stressad och forcerad vad som går hem, vad man får likes och så, det brukar sällan bli bra. Nej. Alltså, frågar mig, alltså det blir inte naturligt då. Det är väl upp till var och en. Men ja. Nu vet jag inte hur du har planerat, du kan ha sånt.
Nej men så här gör jag. Jag skriver alltid upp en del frågor, för att jag tänker att det är bra att ha någon slags struktur liksom sådär. Men det blir ju precis som du säger, det blir ju ett möte i stunden. Och ibland så blir det ju att vi pratar om helt andra saker än vad jag har tänkt mig. Och man gör utvikningar åt olika håll, och man hinner inte med alla frågor. Och sen tänker jag bara skit i det då. Det var väl inte det som var det viktigaste då. Så att, nej men jag är helt med på din linje där. Att se vad som händer.
Detta är också någon grej som är, har blivit mycket, mycket viktigare för mig också, att det är så lätt att prata om det här, vad i nuet, ha tillit till livet, men testar vi det då?
Ja.
Jag menar, så är det ju för mig nu när jag åker och föreläser, jag tänker också i förrgår, jag hade liksom inte med mig någonting, vet ingenting. Och det kanske låter oproffsigt, men när jag åkte ner dit så hade jag en tanke, vi snackade om att man skulle göra någon workshop så. Men sen bara, jag bara släpper. Detta ligger utanför min kontroll. Jag vill att det ska ligga utanför min kontroll. Utan när jag kommer dit, jag såg en pappas ögon, jag såg ett barn, då händer grejer i mig. Och då är det som ska hända. Och det är klart att det kan vara svårt att boka mig idag, för man vet banne mig inte riktigt var det tar vägen. Men det är så vill jag leva. Jag vill inte, för jag har levt, när du och jag träffades, när jag föreläste då för 13 år sedan, jag var så jävla rädd då. Jag jobbade mycket utifrån rädsla om det, vad alla andra skulle tycka och tänka. Och då försökte jag, den här otryggheten jag hade i mig, försökte jag hantera med mer kontroll.
Mm.
Vårt samhälle också ser ut mycket, men det jag i alla fall har bestämt med mitt liv, det är att jag vill leva mer i trygghet, bortom mer av rädsla. Och då måste jag våga kapitulera till livet och säga, okej, lev mig liksom. Istället för att jag tror att jag ska leva det här livet, få ihop det. Att ha en större tillit till liksom livets magi. Och det, jag är så glad att jag gör den här resan. Jag är så glad, jag blir berörd bara jag tänker på det. För vad det ger mig. Att våga ha tillit till något som är större än mig själv. Alltså, vad det är coolt alltså.
Och det är så häftigt att du med det exemplet just tänker jag. För jag jobbar ju också jättemycket så med tillit. Jag älskar Björn Attico Lindeblads den här bilden av handen som öppnar och släpper taget liksom. Och låter, ja, bara låt det komma som ska komma och släpp taget om det som du behöver släppa taget om. Men ibland är det ju skitsvårt. Jag kände det, jag tänkte jag tar upp det, för jag kände det nu bara när jag skulle träffa dig. Det har krånglat med tekniken här, och sen var det den där tanken, ja, ska Micke behöva prata om samma saker som vanligt nu då? Ja, men du vet, då slår det till den där lilla rädslan. Så jag satte mig här nu en stund precis innan vi skulle träffas. Så satte jag mig bara med en bok och skrev ner precis, ja, men så här känns det just nu. Det känns lite, det dunkar lite i hjärtat. Jag blir lite extra kissnödig. Och så bara, nu släpper vi. Och så skrev jag just tillit till att det blir bra i stunden. Och så kändes det mycket bättre efteråt. Så att, ja, det
man gör, som jag upplever när man gör precis som du säger, när man skriver ner någonting. Eller det jag ser det som, det är ett överlämnande.
Ja.
Detta ligger utanför min kontroll. Jag skriver ner det och så lämnar jag över det till livet, universum. Eller skit vad vi kallar det, men jag gör mig fri från min egen kramp och mina idéer och säger, det här ligger utanför min kontroll, det här för någon annan. Och så skriver man ner det. Ja. Och ofta tycker jag att, wow, det släpper.
Eller hur?
Men visst är det konstigt egentligen att vi människor har fått för oss, och hur vi ganska tidigt, till och med liksom i skolan och förskolan, egentligen försöker lära ut till människor att inte lita på livet.
Nej, just det.
Det är helt otroligt egentligen när man tänker på det. Om man verkligen tittar, du kan gå ut i en skog och kolla hur växterna växer, hur fåglarna flyger här utanför, hur mitt hjärta slår utan att jag ens behöver tänka på allt det här som livet bara ordnar. Och vi tror, vi litar inte på detta. Alltså Nej. Det är så jävla roligt. Vi litar inte på att solen går upp när den ska. Och jorden och planeterna snurrar så. Utan vi ska få grepp om detta. Och vi tror vi ska kontrollera. Alltså det är så jävla roligt. Så
ja, Ja, vi är en väldigt konstig varelse på den här jorden egentligen, eller
Ja,
hur?
det är spännande alltså hur vi, det är också roligt tycker jag att se, vad är det, varför är det, varför ska vi gå igenom detta kan jag ibland tänka, vad är planen, hur ser större planen ut när vi ska hålla på som vi gör liksom? Ah, jag tycker det är
Ja,
häftigt.
det är jättespännande. Jag minns fick en sån där bild när du nämnde det här med just skogen och allt som bara pågår. Liksom, jag var och vandrade i fjällen för många år sedan och hur jag stod liksom på vidderna där och tänkte att ja, men all den där stressen, all den där oron, allt det där som vi har, det är ju människan som har skapat det. Om jag tittar ut över de här vidderna så finns ingenting av det där.
Nej.
Allting är liksom i det vi har skapat på något vis. Och det var en sån häftig, ja men ibland får man ju sådana där wow-moments liksom, när man bara känner, vad ska vi fara runt för och varför ska vi oroa oss för allt det här? Det bara händer ju, precis så som du beskrev det.
Och
Så.
sen tycker jag det, när du säger så tycker jag det är så vackert, för då blir nästa steg att börja sätta liksom jag istället för vi. När man står där på vinden, vad håller vi på med? Utan istället, vad håller jag på med?
Just det.
Vad är det för rädsla som kontrollerar mig? Vad är det för ställen i mig där inte jag känner mig trygg? Känner jag mig trygg i min relation? Känner jag mig trygg på jobbet? Var finns jag i detta? Och där har det också blivit en sån här viktig del för mig i min resa att faktiskt skapa min egna lilla bubbla. Att skapa min egna lilla verklighet. Och ibland kan jag bli kritiserad eller sådär frågasatt att man kan inte bara leva i sin egen bubbla. Ja, vad fan, det gör vi allihopa, tänker jag. Alla har ju skapat vår egen bubbla. Frågan är bara hur din bubbla ser ut och vad du har fyllt den med för tankar, idéer, energi, vad du väljer att prioritera i din bubbla. För att alla bygger vi vår egen lilla oas, liksom.
Just det.
Och det har också blivit viktigare för mig att verkligen, precis som jag flyttar till ett hus eller en lägenhet och börjar fundera. Alltså antingen börjar jag titta på hur inreder alla andra sina hus och så försöker jag kopiera där för att vara rätt liksom. Eller åker jag i panik till Ikea och köper loss hela skiten bara så jag får det gjort. Eller så sätter jag mig och funderar, okej, om jag verkligen, verkligen frågar mig själv, vilken liksom, hur ska bara dörrmattan se ut när jag kommer in? Vad ska folk känna när de kommer in? Hur rimmar det med mig? Vad ska stå på den? Eller ska jag ens ha någon? Alltså att börja våga. Och det tänker jag i mitt liv, att jag är mycket mer kräsen och noggrann med hur jag ska ha det här. För återigen, vi får inte glömma heller, och det menar jag inte att säga för att vi ska bli stressade, men vi har en liten stund, sen ska vi bara dö. Vi går alla åt samma håll och vi blir inte yngre och yngre, utan vi blir äldre och äldre. Kroppen, det fysiska höljet vi har sin begränsning. Och då har vi en begränsad tid att möblera vårt lilla rum på. Och livet handlar liksom, jag sa det till Lina nu, min partner, att hur vi ska flytta ihop och vi har bestämt oss för en lägenhet så här, och det är en jättefin lägenhet, men vi sa att det är egentligen skit i samma, för lägenheten kommer aldrig, det är inte den som gör oss lyckliga, utan det är vad vi upplever i varje sekund. Hur vi håller om varandra eller hur vi löser konflikter eller hur vi kysser varandra. Alltså att om vi är här eller inte. Och sen kan jag sitta med ett hus eller en bil eller vad fan det nu än kan vara. Men det är inte där det sitter. Utan det är min förmåga att uppleva och rigga detta nu. Det är det som avgör hela ditt liv. Men det är också något vi inte blir tränade på. Utan hela tiden från att vi är barn så duger vi inte som vi är. Utan hela tiden ska vi vara steget framför oss själva. Och så ska
Exakt
vi
så.
säkra upp, säkra upp, säkra upp. Det är galenskap. Det är inte att undra på att vi människor mår dåligt och att vi ställer till massa dumheter för varandra. För vi är vilsna. Vi är inte här.
Nej.
Hade vi varit här så är det mycket av de sakerna vi gör idag som vi aldrig skulle gjort. Och jag tror det växer. Jag tror att de, när jag tittar på de fotona på de barnen som var på förskolan där jag föreläste där bland deras små gulliga korgar där i hallen, så tänk att det är om 20 år ungefär, så 25, så är det de som leder vår värld. Och detta är en ny art av människor. Det är därför vi inte förstår dem kanske alls. Men det är mycket, det är en annan människa som växer fram nu och som behöver få växa fram. Och där skulle egentligen bara vi vuxna hålla oss undan. Alltså, för att det är så vackert och det är så känslosamt. Det är så sprött och det är så medvetet. En helt annan grad av medvetenhet om du frågar mig. Vilket gör att jag tror att vi är bara ett par generationer bort. så är det en helt ny värld som föds. För att det funkar inte. Men de här barnen är inte beredda att göra det våld på sig själva och den här planeten som vi har varit.
Nej.
Och jag tycker det är så fint. Jag bara såg det som det här med Spanien, tänker jag. Det här med att man inför att kvinnors första dag de blöder så ska de vara lediga från jobbet. Jag tänker bara,
just det.
Wow!
Ah.
Alltså vi börjar få ihop, vi börjar fatta liksom. Och det, jag tycker det händer så mycket vackert i vår värld just nu. Som jag är så glad att få finnas i den här kroppen just nu.
Ah.
Och att vara en del av den. Ja, att verkligen våga fortsätta min resa i det här på mitt sätt.
Mm.
Att inte vingla för enkelt när folk tycker, tänker och tror kring det. För att vi är inne i en brytningstid nu. Och det är många som självklart känner både rädsla och oro och otrygghet i och med att det är så mycket förändring.
Mm.
Jag tror faktiskt bara vi är kanske 5 år bort och det går väldigt snabbt 5 år. Men för att både skolsystem, ekonomiska system, vård, alltså många av de här systemen som vi tror ska vara som de är för evigt kommer inte vara det.
Nej. Jag håller helt med dig. Jag är verkligen inne på din linje också. Jag tänker ju ofta på det. Jag pratar ju ofta om det här som du beskriver som någon slags inre kompass som pekar. Alltså som gör det tydligt för oss. Vad är det som är viktigt egentligen? Precis som det du pratade om här. Och vad är det jag, vad är min lilla pusselbit i den här världen kanske? Och det kan bara utgå från vad jag känner på insidan. Annars, jag kan inte vara en bra kraft i världen om jag inte har kontakt med den där som jag är på insidan också. Så att, ja, jättefint uttryckt. Och det ger ju hopp också, för det är ju lätt att se det som att det bara går åt fel håll, eller hur? När det är så mycket som känns helt galet. Men jag tror ju precis som du att det måste på något vis, ja, men kollaps tänker jag ibland, liksom, att saker och ting ibland måste få lov att kollapsa lite också för att vi ska fatta vad det är som
och
behöver göras.
Återigen så tar jag tillbaka det till mig. Att jag kanske behöver kollapsa.
Mm.
Jag behöver tillåta mig att kanske till slut kollapsa inför mig själv. För att komma till nästa trappsteg av beslut, kraft, egenmakt. För att jag tänker också att i och med att det är sån tryck utifrån idag. Liksom, media, nätet. Alltså att vi bombarderas med information utifrån. Som vi på något sätt då ska försöka navigera oss fram i. Och där tänker jag att... Det är inte konstigt att vi, vad ska jag säga, nästan outsourcar vår egen makt och möjlighet. Vi säljer ut oss väldigt lätt idag, väldigt billigt.
Mm.
Vi säljer ut vår egen hälsa, skulle jag nu vilja säga, väldigt billigt idag. För att någonstans är det ju ändå vårt egna välmående. När vi blir arga, frustrerade, ilskna, hatiska, rädda, allt det här, de här energierna som vi inte känner oss bekväma med. Det, vad man säger, det illamående eller den ohälsa vi känner i oss själva, den skapar vi själva i oss själva. Och när vi förstår det, då skulle jag också säga att vi har möjlighet att ta tillbaka makten till oss själva.
Mm.
När jag förstår att det är jag som är skaparen av det yttre, då kan jag också påverka den, vad ska jag säga, skapelsen på ett helt annat sätt.
Mm.
Men så länge jag säljer ut mig eller offer för allting och går liksom hela tiden triggas, det kan räcka med en löpsedel eller någon säger något eller media eller bara kolla på nyheterna, så är det risk att vi tappar vår egen makt och kraft.
Mm, just det.
Så att när vi väl börjar förstå vår egen möjlighet och potential, vad jag väljer att tro om grannen, vad jag äter, vad jag tror om världen. När vi börjar förstå att vi själva är skapare av detta och kan påverka det. Jäklar vilken helt annan värld och liv vi kan bygga upp.
Mm, just det. Och då bygger vi ju den tillsammans istället för att rasera den. Eller hur?
Ja.
Ja, det är väldigt, väldigt fin och vacker tanke. Nu, jag tänkte på det här, du pratade ju om förskolebarnen där och deras liksom oförstördhet. Och då tänkte jag på lilla Micke, hur mycket av honom är kvar inom dig?
Oh, vilken
den här lille Micke.
Åh, shit vad jag har mött lilla Micke de här senaste 2-3 åren. Alltså. Ja, det är en fin fråga, den är så bra. Alltså grejen är så här, hur är det med lilla Micke? Ja, lilla Micke är inte så ensam längre. För det finns en Jag har börjat utforska en stor Micke, om nu ska använda till lille, eller så här, jag kan säga så här, om lill Micke var, jag skulle kunna säga otrygga Micke. En liten kille, en vilsen liten kille som har sprungit runt, otrygg, försökt anpassa sig efter en vuxen värld, vuxna runt omkring som inte var vuxna. Där lill Micke, lilla barnet, skulle försöka reda ut vuxenvärlden som förstod att om jag anpassar mig och tar ansvar för vuxna, då kan jag nog bli älskad, men jag får lägga mig själv lite åt sidan. Så mina behov, mina känslor, mina rädslor, de, och min skam och saker jag kanske till och med blev utsatt för som barn, de lägger jag åt sidan, eller får livet hjälpa mig att lägga dem åt sidan. För nu måste jag på något sätt överleva här. Den rädslan och otryggheten har lilla Micke burit med sig i många år, ska du veta.
Mm.
Den här lilla Micke har försökt liksom skaffa det familj, jobb, hus, bil, lån. Allt det här skulle den här lillkillen på 6-7 år rigga. Och det är ju tufft, för det ska inte ens barn behöva ta det ansvaret. Men jag har väl inte varit riktigt på den platsen i mitt liv där jag har förstått detta.
Mm.
Jag skrev en text i morse på en grej, till någon grej, men jag skrev att det är först när fiskar kom upp på land som de förstår skillnaden mellan att vara i vatten och på land. Och det är väl det som har hänt mig de senaste 3-4 åren, att någonting har skavt tillräckligt mycket och rasat i mig själv tillräckligt mycket så att jag började ställa de tuffare frågorna. Är jag sann mot mig själv? Och vem är det som driver mig? Och vad är det som gör att jag känner mig egentligen väldigt stressad, rädd, gå in i prestation, duktig, bekräftelse? Vad är det egentligen som trasar på insidan liksom? Då var jag tvungen, för att den här lill-Micke skulle få ro, så behövde det födas en stor-Micke. Och den är på gång. I'm working on it. Alltså jag påminns, jag har tagit så mycket hjälp, så mycket fin hjälp, och det har kommit in så mycket fina människor till mig de senaste kanske 3 åren som har hjälpt mig, och där jag också har sträckt ut en hand för att jag vill göra den här läkningsresan. Jag känner någonstans att jag skulle hemskt gärna vilja känna hur det är att vara nästan helt trygg, bortom rädsla, i alla fall några dagar innan jag dör liksom. Att få känna den totala inre friheten, det är liksom något jag verkligen, verkligen vill uppleva. Och jag är på god väg, jag är på verkligen god väg. Men för att jag ska kunna komma dit så måste jag våga vara sårbar. Jag måste öppna upp och våga gå in i de mörkaste skrymslena i mig själv. Våga ta upp de kanske mest jobbigaste minnen som jag har tryckt undan väldigt länge. Och våga erkänna. Utan att skuldgöra någon eller skambelägga någon. Men att bara förstå att växa upp handlar om att bestämma sig för att ta hand om sitt eget liv. Att inte projicera på sina föräldrar. Att inte projicera på andra. Inte fastna i gamla historier. Man kan lyfta fram dem för att se dem. Men att för mig, innan kanske jag lagt mycket fokus på min barndom och hur kunde vissa vuxna och hur kunde de, och att jag nästan sökt upprättelse till och med bland folk som redan har dött. Det är jävligt svårt att få en upprättelse där. Så att någonstans upprättelse måste jag göra med mig själv.
Mm.
Och det är där jag är, det är väl det jag jobbar stenhårt med nu, och att ta det ansvaret. Och ansvar tycker jag är så fint, det ordet, för jag brukar säga att det är som att svara an på livet.
Mm.
Märker ju mer jag kan stå i min kraft och läka mig själv, och det klarar jag inte själv, utan jag har haft mycket hjälp på vägen, vilket jag tycker är så spännande. Det är också att jag kan möta mina barn till exempel.
Mm.
De behöver inte möta ett barn längre, inte så mycket. De har mött barn under hela sin uppväxt, skulle jag nog vilja säga. Men nu kanske de börjar, och det tycker jag märker på vår relation med jag och mina 3 grabbar, att det börjar hända något. Dels växer ju de upp, men bara för att man blir äldre så betyder det inte att man blir mer vuxen.
Nej.
Utan vi behöver göra det där arbetet. Och det är jag väldigt glad över. Framförallt för min egen skull. I den kärleksrelation jag är i, och med barnen och mina val i jobb. Att det finns besluten och mina val i min vardag kommer från en betydligt mer tryggare plats. Och då... Mm. Då är jag inte liksom, jag kan verkligen se min, jag har inte sett innan, men jag kan verkligen se hur sjuk jag varit i medberoende liksom under så många år. I anpassning, i bekräftelse, i gränslöshet. Och det var ju det också som ledde till utmattningen för 13 år sedan. Liksom att, men att nu, att få tillåtelsen att inte behöva vara så snäll längre. Och med det menar jag att jag kan mer vara ärlig mot mig själv. Jag är inte beredd att offra mig själv i varje sekund för alla andra för att jag är så jävla rädd. Och jag behöver offra mig själv för att känna mig trygg.
Nej,
utan
just det.
Tvärtom. Det är så häftigt alltså.
Mm.
Det är så häftigt.
Och det är ju att sätta gränser som en del liksom i kärleken på något sätt. Att det är så lätt att tänka att det är någonting. Ja, att det inte det kommer ur kärlek, men det gör det ju. Det kommer ju av kärlek till både sig själv och omgivningen när man har sina gränser och
Det
håller
går
dem.
så snabbt också. Jag ser två aspekter på den grejen. För att, å ena sidan är vi lever i sånt högt tempo så man hinner inte ens fundera över gränser. Utan, ja, vilken pizza ska du ha? Men jag tar capricciosa. Eller så här. Och bara, men vill du ha det? Ja, men, ja, vänta lite. Fan, är jag sugen på svamp? Nej, fan, det är jag inte idag. Jag vill ha något helt. Jag vill inte ens ha pizza. Nej, vad ska du? Vad ska du kränga till nu? Nej, jag vill inte. Jag är inte ens hungrig. Nej,
Nej.
Alltså,
Nej.
vi bara kör, det bara kör på.
Eller hur?
Så det är en aspekt. Den andra aspekten tycker jag är med att sätta gränser som har varit viktig för mig och se det att, för då kan man ju tänka så här att sätta gränser för sig själv är ju ett sätt att skydda sig själv och vara sann mot sig själv. Men det kan ju vara så jäkligt som jag kan ha upplevt att om du inte har haft kontakt med ditt egna själv, vad är det du ska sätta gränser för då?
Mm.
Det kan ju faktiskt ha gått så långt att du inte har ett eget själv. Du kan inte prata om självförtroende, självkänsla, sätta gränser för dig själv om du inte vet vad själv är för din egen skull.
Nej, just det.
För om ditt själv har bytts ut mot att inte vara ditt eget utan en slags gott och blandat av alla andras själv, då är det ju dem du kommer skydda när du sätter gränser. Så att börja förstå, att börja fylla på sig själv, med sin egna trygghet, med sin egna röst, med sina egna drömmar, sin egna vilja. Det är många av oss, tror jag, som inte ens har varit där.
Nej.
Så när, jag kan verkligen se det framför mig väldigt visuellt att det som händer i Gunnarsson nu, det är att det droppar in själv i mig. För varje dag som går.
Mm.
Och jag kan verkligen känna att, jag vet inte vad de här heter, de här ryska små dockorna man hade när man lekte, vet, man
Ja,
puttade
just det.
upp igen. Eller vad, jag vet inte vad, nej nu ser
Eller
jag
som VIP-gubbe kanske.
Mm. Som clown, men de hade något i botten som man trodde att ställa dem upp.
Yes.
Jag har inte haft den botten utan att någon har puttat mig så jag flyger 3 meter och sen 3 meter och 4 meter. Alltså jag bara... Men att nu när det droppar på i Gunnarsson nu så kan jag känna att det börjar skapas en sån botten. Att det vinglar inte så mycket. Jag säger mer ja när jag menar ja och nej när jag menar nej. Att jag börjar fundera. Jag gjorde en grej nu för en månad sedan som jag aldrig har gjort innan. Jag inte ens tänkt tanken. Jag åkte liksom till Mallorca en vecka själv. Och alltså bara göra det för min egen skull. Det var verkligen en process. Jag vet när jag skulle trycka, boka, sista. Det var ju massa steg. Jag hade handsvett. För att ja, men jag måste ju ändå barnen som åt. Jag kan inte göra det. De skulle följa mig. Och ja, men Lina nu. Nej, men här. Det var en sån process för mig själv. Ändå kände jag att du behöver göra detta, Micke. Du behöver göra detta för din skull. Och det, ja, det finns något väldigt fint i det. Så att det här med när man snackar om att sätta gränser, uttrycka sina behov, då måste vi också först ha koll på vad är det? Vilka är
Just det.
Mina behov och vilka är andras? För det är så lätt att man går över i de andras fält. Man vill
Eller
inte
hur?
Göra andra besvikna, man vill inte vara
Nej.
pinsam. Alltså, vad vi har mycket att lära där, tror jag.
Ja, och det är precis som du säger också, det är ju både i stort och smått, för det är lätt att tänka att de där grejerna, det handlar om de där stora sakerna, vad ska vi jobba med, vem ska vi bo med och så, och det gör det ju också, men det är ju precis som du säger, det är ju också i de där små sakerna som, vilka tapeter vill jag ha? Och inte vilka som är trendiga, eller den där pizzan som du nämnde, liksom. Just det där att det genomsyrar hela livet på något vis, att känna efter, vem är jag, vad är det som är ärligt och sant och äkta för mig.
Och det är så att man inte, att jag inte är så snäll längre. Alltså det är så jävla roligt det här, för att nu när du sa sådana vardagliga exempel. Det var också en sån här rolig grej som hände förra helgen. Alltså det är så, det blir ju komiskt alltså. Men det är ju inte det. Alltså, jo, det är det på ett sätt. Alltså då Lina, min kära, hon var här i Ronneby och skulle åka hem till Halmstad. Och så hade vi bestämt, eller hon var så här, jag åker på morgonen. Men sen så hade vi mysigt, tiden gick och så säger hon... Nej, jag stannar, jag åker ikväll liksom. Ja, okej, ja, vad mysigt. Och sen så börjar kvällen komma och så Så ska hon åka iväg och så här, oh shit, och så där. Och så blev tåget så senat. Hon fastnade i Lund en timme och resan började bli över 4 timmar. Och då rapporterar hon, då skriver hon till mig, tåget, de ställde in ett tåg i Lund så jag blev sittande där. Det är det enda hon säger. Då händer en massa grejer med mig. Jag lägger detta på mig. Och jag bara, nej men du skulle åkt tidigare. Alltså jag fattar inte, jag skulle inte. Och jag blir sådär, så nu ska du behöva sitta där nere en timme. Så. Och hon till slut bara, för hon är mycket mer tryggare i mig i många avseenden. Så hon bara, nej men vänta, så jag sa bara att jag ska sitta i Lund. Jag sitter här med en kopp kaffe, hur mysigt som helst.
Ja,
Jo.
just det.
Så jag blandar mig in i detta. Ja men nu kommer du hem sent till Halmstad. Ja, men vadå, lite, jag är en vuxen människa, vad fan, du har inte med det att göra, lägg inte det. Så att, och här, jag har tänkt att inte göra så som jag gör i det läget, det är inte snällt. Utan snällhet är när jag börjar oroa mig för andra, att ta på mig ansvaret. Jag var ju nästan beredd att köra ner till Lund till henne och jag kör det här. Så att jag har trott att så är, så ska man göra, då är man snäll. Och det, nu börjar jag fatta att jag kommer ju vara en väldigt osnäll människa framöver. Och jag älskar det. På grund, alltså jag lär mig att separera vad som är mitt och inte mitt.
Ja,
Jag
exakt.
berövar inte, men jag tror inte att jag vet bättre om andra människor eller den plan livet har för dig, den livet har som plan för Lina. Jag ska inte ge mig det. Vem fan tror jag att jag är? Tror jag är Gud eller? Lugna ner dig Gunnarsson. Håll din resa. Åh vad jag
Just
får.
det. Ja, det
Där var mycket fint. Fasiken alltså.
är. Ja, och det är så spännande det här också som du beskriver, just att, ja, men att vara i de där känslorna och sen så ställa sig bredvid och se dem och upptäcka liksom att jaha, nu reagerade jag så. Det är det som jag tycker gör så, livet så otroligt spännande också, att liksom växla mellan att verkligen vara där och sen ställa sig vid sidan och vara det där observerande också.
Och vad
Det.
fint att ha sparringpartner runt omkring sig.
Ja.
Man har en tribe eller en familj runt om, en flock kring sig som hjälper en att bli mer medveten själv. Och det är
Precis.
klart, du behöver ju ha kommit en bit själv, för att annars ska du bara gå in i försvar och förklaring och liksom, det ska du säga. Alltså, men när man börjar bjuda in och börjar förstå att alla människor jag möter, alla djur till och med, är mina lärare. Och jag väljer att se det så.
Ja, visst. Ja,
Det
det
är
blir.
ofta det är de som är mest jobbiga att göra med som är de största lärarna.
Eller hur? Ja, visst.
Men det beror på om vi har kommit, om vi kan gilla den tanken.
Ja, visst. Ja, men det är ju spännande. Och du brukar ju prata om din utmattning ibland lite som, ja, men lite före och efter, eller hur? Och din vistelse på bara vara. Och jag är så nyfiken på bara vara, för jag har vistats mycket på Mundekulla kursgård och både varit där själv och också hållit i grejer och sådär. Och då tänker jag att bara vara, är det lite mer hardcore, eller kan du ta med dem som inte har varit på ett sånt här ställe? För du åkte ju dit efter din, ja, att du hade bränt i väggen då.
Ja, jag
Men
kallar det
hur, vad var
för
det som hände där? Det var ju en del i den här resan, tänker jag också.
ja, verkligen. Sen tycker jag nästan jag har varit ännu coolare processer nu, bara de senaste 3 åren.
Ja.
Om man ändå tittar bara vara, för det var verkligen, det finns ett liv innan och efter bara vara liksom. Och jag har varit där, jag tror 4 eller 5 gånger, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kan verkligen längta dit igen nu faktiskt, det är så jävla coolt. Nej men, och det går inte, jag kan inte gå in i detalj och berätta för det funkar liksom inte
Nej, det
så.
går inte.
Men jag tycker den bästa förklaringen, det var min polare som liksom lockade mig dit när han sa att visst Micke, du har varit hos terapeut och psykolog och så här och pratat och det, allting har sin plats. Men bara vara, det är som att ta en toalettborste genom hela jävla systemet, sa han. Då är det. Och det är nog faktiskt en av de bästa förklaringarna. Men det som jag tycker var, och det kände jag första sekunden jag satte in foten där, det var att jag kände en sån otrolig trygghet. Jag kände mig så hållen och jag kände att här kan allt få hända. Här är allt okej. Och det var det egentligen, tror jag, som var den stora resan för mig där, att jag fick hjälp att vara okej i allt och inte hålla tillbaka. Så läkningen, liksom, vad ska man säga, den var väldigt intensiv. Läkning, man kunde säga, för att man fick tag på så mycket. I alla fall fick jag det. Så att, och det är en ganska, om man skulle säga någonting, det är ju det att i alla fall steg 1 då, som alla måste gå, dörröppna rätt som det kallas, innan man kan gå andra steg. Det är ju att du är i tystnad när du inte jobbar med dig själv. När man är i process och när du handleds eller vad man ska säga, när du gör olika meditationer, då är det inte alltid man är tyst. Men annars, emellan passen, är det inget snack.
Nej, just det.
Och för många kan det låta skrämmande, men det är så skönt. För du lägger all ditt fokus, all din energi på din inre resa. Du läcker inte någonstans. Utan man äter i tystnad, man duschar i tystnad. Du är där själv med andra, kan man säga.
Just det.
Och det är en väldigt fysisk, det är en väldigt fysiskt sätt att jobba. Och det är det jag tror var hela min grej. Jag hade suttit hos, jag tror, fyra olika terapeuter och bara jobbat med det intellektuella. Alltså,
Ja, precis.
jag kallar det brain battle idag. Alltså hjärnkamp. Vi var två hjärnor som skulle försöka förstå saker och ting och läka. Och det, jag säger inte det för jag går i samtal nu så att jag kan tycka det är spännande. Men det var min kropp. Det var där det satt. Mitt kropp, min lagring. Jag var en huvudfoting liksom. Så att det kroppen behövde få uttrycka och det hjälps man åt. Det är en väldigt fin, bara vara en väldigt fin upplevelse för din kropp. För den får en chans att bli lyssnad på och få kroppen få sätta ord på saker och ting. Och det, jag tror vi är rätt ovana vid det, vi är människor. Jag kan själv uppleva att jag trott att jag har varit ganska nära mina känslor och mitt hjärta. Men jag inser det att nja, det har nog inte riktigt varit sant. Jag har kunnat intellektualisera det, men att vara i det. Så jag har nog haft många gånger studsmatta vid nyckelbenen någonstans. Så att när det har börjat jobba så studsar jag upp i huvudet. Och där har jag så mycket fina förklaringar. Jag kan trollbinda folk, jag kan prata folk till tårar. Men jag är fortfarande i mitt huvud. Jag har behövt liksom ta sönder den där lilla, eller skära hål i den där studsmattan så att jag får trilla igenom. Och då kommer vi till en annan plats.
Ja, visst. Ja, det är jättehäftigt. Det sa min terapeut till mig också. Du är så jävla bra på att reflektera. Du måste
Ja,
känna också.
det är en resa alltså. Nu, så nära jag har till känslor idag, det har jag nog aldrig haft. Jag gråter nog nästan varje dag. I alla fall varannan dag. Och då det är det så här, jag läcker tårar varannan dag. Sen kan de komma efter en kyss, de kan komma när jag ser ett barn. Så att jag läcker väldigt mycket vätska just nu.
Men det är så, jag tycker det är så häftigt det här med de här livsresorna vi gör. Att, alltså det startar ju för väldigt många av oss i alla fall. Så jag menar, vi har någon slags barndom där vi i alla fall innan då kanske skolåldern och så har ja, men ganska mycket kontakt med vem vi är och oss själva och så där. Och sen hamnar vi i det här skolsystemet och vuxenlivet och vi börjar ta ansvar och det blir prestationer och bekräftelse och bla bla bla. Och sen för väldigt många av oss då så händer det ju någonting. Ja, men i ditt fall var det utmattning, i mitt fall var det också en lite mer utmattning light, men också att jag fick cancer och min mamma fick demens. Alltså det har varit ett antal sådana där steg på vägen och man kan titta tillbaka och se det där lite som milstolpar, men också så att vissa grejer blir ju kanske ja, men som bara vara för dig och som kanske Mundekulle också var för mig när jag var där första gången, för då vet jag att jag tänkte liksom att oj, det finns ett annat sätt att vara på än det jag är i mitt yrkesliv idag, det är den här, bara det, liksom, det är den här miljön jag vill vara. Men sen fortsätter den processen och sen händer alla de där grejerna som påverkar och så går vi djupare och sen så ibland så tappar vi det och ibland så men just det här att det är liksom en ständigt pågående process och som du beskrev det också att det är de sista åren som kanske det har gått på djupet på riktigt och så. Men det är så spännande att leva tycker jag, just för att
Ja.
man får vara med om den där typen av processer. Om man har tur. Man kan
Ja.
ju gå igenom hela livet och inte ha hänt någonting också kanske.
Man kan gå runt ett helt liv och bara ha det bra. Det är
Ja, det
lugnt.
kan vara det också. Men man
Nej,
kan
man
också
kan
ligga på
ju.
dödsbädden och liksom ångra allt det där just, ja, men du vet
Ja.
den där boken, den tog fast i mig, den boken som kom för några år sedan om den här sjuksköterskan som intervjuade människor på dödsbädden och att det som låg högst det var att man inte hade varit sann mot sig själv, att man hade följt liksom andras förväntningar och sådär. Och det har verkligen satt sig djupt i mig och tänkt att så, det ska inte vara så. Jag ska inte ligga där och känna så.
Det sa min pappa det sista han sa till mig för 1,5 år sedan. Innan han drog vidare, då sa han det till mig. Sluta aldrig ha roligt, Micke, sa han.
Nej, nej,
Det var
precis.
väldigt fint. Att
Ja, det.
han märkte, i och med att det gick så snabbt, det var ju bara 4 veckor från att vara hur pigg som helst till att somna in. Men jag tror att det också var en sån här grej. Jag kan tänka mig när man ligger där och man vet att nu är det dags att bli nyfiken på andra sidan liksom. för att det är dit det kommer gå väldigt snabbt, så tror jag också att det finns, det kan vara så att man gör någon slags inventering och tittar, ja, försöker summera sitt liv. Och jag tror att de orden min pappa sa till mig, att sluta aldrig ha roligt. Jag tror min pappa, jag frågade en väldigt fina fråga innan, vi hade en väldigt fin, det var kanske de finaste 4 veckorna jag haft i mitt liv, liksom när vi var inne hos pappa på lasarettet varje dag. Att få ställa de frågorna och ha de sårbara samtalen. Och jag frågade verkligen pappa om han var rädd, och du sa nej, det är jag inte, sa han. Jag trodde inte jag skulle dö på detta sättet, men jag är inte rädd. Jag frågade om han ångrade någonting, om han hade drömt. Nej, sa han, jag är väldigt ro i detta. Så, och även då pappa då som hade alkoholproblem och saker, men han dog inte i skuld och skam, utan han insåg väl i de fina samtal vi hade, för att han hade en period när han kanske, jag vet, ett väldigt känslosamt möte farsan och jag hade när han, jag var ju, alltså efter bara vara där, om vi bara tar så, då jag hade ju hamnat ganska djupt i alkohol och missbruk, och det hjälpte ju mig att bli nykter. Att jag kom till en plats i mig själv där jag inte kunde fortsätta att dricka eller röka och sådana här grejer. Det tog slut liksom i mig. Och jag har inte tagit en dropp sen 13 år eller vad det är tillbaka. Och min pappa och jag, vi hade samtal, för han kom ju inte dit med alkoholen, och det är klart att det har trasat sönder mycket runt omkring honom. Och då satt han och så sa han det till mig, att han kände sig nog ganska kass pappa, att han var stolt över mig, att jag lyckats ta tag i de här problemen, och att jag till och med ut och pratade om det, jag spelat in film om missbruk och det, och växa upp med föräldrar i missbruk. Och det var pappa högst involverad i också, han gav mig tillåtelse att göra det, eller han kände sig okej, okay, han sa, är det så att vi kan hjälpa andra så får vi göra det. Men då vet jag att då satt han och var ganska, ja, han hade nog inte så bra höga tankar om sig själv. Och då sa jag till farsan att jag hör dig och att du känner besviken på att du inte har kanske hunnit med att göra upp den delen. Men det finns ju viktiga saker du har hunnit göra upp med, sa jag. Och då sa jag till farsan att du har aldrig slagit mig, sa jag. Och vad jag vet så fick du stryk när du var barn, utav din pappa mycket. Men du har aldrig slagit mig, och det skulle vara mycket enklare för dig att fortsätta och slå mig. Och då hände något med pappa i soffan där. Det var väldigt fint att få se det, för då jag kunde se hur hela han nästan kroppsligt förändrades. För då säger han så här, Micke, jag vet exakt när jag tog det beslutet. Och det var innan ni fanns, ni barn, sa han. För att det var när jag kom hem från skolan en dag och farsan igen tog mig och skulle slå mig. Då lovade jag mig själv att detta skulle, usch, nu blir jag rörd. Då sa han att detta ska aldrig mina barn behöva uppleva. Och från den dagen så hade det varit så. Och då tittade jag på farsan och sa, förstår du vilken resa du har gjort? Du har brutit kanske generation efter generation efter generation som har gått den vägen och slagit. Men du satte stopp. Och vilket gör att jag och min bror och syster aldrig slår våra barn. Alltså du har gjort, det är ett mästerverk du har gjort, och det får du inte glömma. Och då vet jag, jag har inte sett farsan gråta så mycket, men då kom tårarna, för att han hade inte sett det, utan han hade istället fyllt sig med saker han inte hade hunnit med.
Nej, precis.
Men och glömt att se allt det han faktiskt hann med. Och det tycker jag är en viktig hälsning att skicka, om det är någon som lyssnar på det här med, att vi hinner det vi hinner, men vi får inte glömma bort att det är så det är. Så vi inte fyller oss med en känsla av otillräcklighet eller återigen skuld och skam och slå på oss. Det är inte schysst egentligen mot oss själva, för att vi hinner så mycket. Så att visar oss själva liksom någon slags barmhärtighet i det. Men jag tror att det är också pappa, när han sa det här, att sluta aldrig ha roligt, det tror jag också byggde på att jag vet att det fanns mycket saker. Jag tror också i den skam och skuld han kände kring sitt missbruk, så ville han kompensera det, och då var han översnäll på andra sätt. Så han la många av sina drömmar åt sidan och ställde upp för andra och jobbade på jobb där han egentligen kanske inte alltid ville. Så det var nog olika saker han offrade. Och det var nog därför jag tror han tittade så fint när han sa det till mig, att glöm inte att ha lite kul när du ändå är här.
Nej,
För det är
just
så
det.
här det kommer sluta för oss alla, förr eller
Ja,
senare.
precis.
Kommer jag bära med mig nog hela mitt liv liksom.
Ja, men du har ju många sådana, alltså du har många fina personliga berättelser, och som du har använt också mycket i ditt liv. Jag var så nyfiken på det, hörde du sa det någonstans till någon annan, det här med, alltså när du började föreläsa. Ofta så är det så här, ja men man har skrivit en bok eller man har forskat om något eller någonting. Och som jag fattar så bara gled du in på det här. Hur gick det till egentligen där? Minns du ens?
Ja, absolut. Det kommer jag aldrig glömma.
Nej.
Alltså, alltså det är också att jag visste, det är väl en, jag hade ingen aning om att det fanns ett jobb som
Nej.
föreläsare. Det sa aldrig min syvare på skolan. Eller,
Nej.
de sa ju till mig att jag pratade för mycket och skulle hålla truten. De
Ja,
kastade ut
just det.
mig från klassrummet. Tänk om någon hade sagt, fan du bör ju bli föreläsare, du som pratar så mycket. Men det var ju ingen som, nej, men alltså allting började 98 med att en rektor ringde mig. Och de hade en kille som gick i trean och en mamma där. Mamman och den här lilla pojken och rektorn hade bestämt sig att ta kontakt med mig. Jag blev helt chockad, för då var det min mamma som hade skvallrat till dem på något sätt att jag hade haft det jäkligt jobbigt i skolan i 3 år.
Aha.
I mobbing, mellan fyran och sexan. Men det var ju, herregud, det var ju massa år senare. Så jag hade inte tänkt på det. Men då sa de så här, vi har hört att du hade jobbigt och vi har en kille här som vi har kommit överens om att du kanske, om du skulle kunna delge någonting av det du var med så kanske du skulle kunna hjälpa oss i den här situationen.
Wow.
Och jag blev helt chockad. Jag tror jag till och med jag började ringa runt folk och sa, hur var det egentligen? Jag liksom, det var väldigt så här fragmenterat. Men det slutade med att jag åkte hem dit och satt med en kopp kaffe i soffan med det här gänget. Och då sa de efter det samtalet att skulle inte du kunna komma till klass 3 och berätta detta för eleverna? Och då så tog jag ledigt från jobbet och sa ja, men det kan jag väl. Så jag åkte dit och sen exploderade. Alltså sen ville lärare, föräldrar, alla. Alltså det blev en sån grej. Så jag fick ju, jag hade ju inget företag, ingenting. Och de sa du får skicka en faktura. Jag bara, jag har inget jobb. Jag fick vara känslig, alltså men det var väl menat liksom.
Ja, men det
Och
är
sen
väl det
så, ja,
där.
och sen la jag ner allt det, för sen hamnade jag, det drog igång och det var liksom, jag mobbade Micke och hemsidor och pengar, alltså nej, jag sprang vilse i det. Så jag kom till ett beslut att jag ville sluta med det. Jag märkte att jag knarkade ungas tycka synd om Micke-bekräftelse. Så
Aha, det blev så ja.
ja, men det blev så.
Ja.
Alltså, du vet, jag tror också det, va? Det är ju så smärtsamt när man börjar prata om sådana historier och man kanske till och med börjar krydda dem och man vill nästan se föräldrar sitta och gråta och man känner sig så jävla bra alltså. Och folk hyllar en och stående ovation och det som egentligen väckte mig, det var två ungar som stod på skolgården på en rast och så blev de bråkade de på något sätt och då sa den ena ungen så här, tänk nu på vad Micke sagt, det var synd om Micke, eller så här, så man ska inte göra så, tänk på
Nej.
själv, stackars Micke, jag tänkte stackars Micke, ja du är jävla bra som är, vad är detta liksom, håller jag
Ja.
kvar historia från tredje klass och trycker in den i ungarna så de ska gå runt och, jag bara känner, nej det här är
Ja,
inte.
nej.
Så det var också tror jag en del av min utmattning sen att det puttade mig, nej, men det som hände då var att när jag la ner allting och det var en identitetskris. Alltså det var på bara varor jag bestämde mig, nu ska allt bort.
Ja.
Hemsida, allting och det var ju allt från ekonomi, massa grejer. Men det som händer då är att då hör ändå folk av sig till mig. Och säger, vi har hört att du har lagt ner det här med mobbingen, men skulle inte du kunna jobba med oss på biblioteket, personalen, just med bemötande, respekt, du har så mycket tankar. Ja, det kan man göra. Så jag har aldrig haft en klar föreläsning. Alltså, jag hade jag kanske lite mer innan när jag var lite orolig på scen att man skulle, men nu har jag fattar inte varför folk kontaktar mig. Men det verkar som att det ger någonting.
Ja.
Nu som i förrgår, jag menar jag åkte ner där, vi hade 1,5 timme där vi bara öppnade upp oss liksom. Och där jag menar vi träffar föräldrar, vi pratar om skola, trygghet, barn, bemötande, psykisk ohälsa. Alltså, det får bara flöda. Och människor blir berörda fast de tycker inte synd om mig, de blir berörda
Nej,
själva.
precis. Du har förflyttat fokuset där.
Inte från mig, skit i
Nej.
mig. Och efteråt så säger jag, åh herregud vilken föreläsning. Jag tänker, har jag ens öre det? Alltså, det är så jag vill jobba nu. Och därför tycker jag det här med poddar, jag vill inte, när jag jobbar med ungdomar ute nu så har jag inte heller någon direkt idé mer än att jag vill veta vilka är de viktigaste frågorna i era liv nu, kära vänner, som ni vill ha någon slags tanke kring. Då jobbar jag med ungdomar idag.
Just
Och då
det.
har vi så mycket frågor och tankar och oro och rädsla som aldrig fått se dagens ljus.
Nej.
Utan de går med det inom sig och börjar känna att det finns inget hopp för livet och jag kommer aldrig bli lycklig. Vad är det för mig? Det här måste vi ta på allvar. Och
Exakt.
då går inte jag dit och säger så här ser sanningen ut, så här ska ni göra och det här. Nej, 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 vänd på det. Vad händer i dig nu? Låt oss titta på det tillsammans. Det är en helt annan grej. Och
Just det.
så vill jag jobba nu. Och jag kan förstå. Innan stod jag på de allra största scenerna, var en av de mest bokade säkert föreläsarna i Sverige och på skolkonferenser. Så ser det inte alls ut nu. Och jag har full förståelse för det, åt det hållet som skolan har valt att gå och det sättet politiken går, så kan man inte ta in så mycket Gunnarsson där. Men vi vet, det jag säger är inget nytt. Alla känner detta. Alla vet om någonstans att jag tangerar vissa saker, men det är jobbigt.
Det är jättejobbigt. Ja,
Det är
visst.
bättre, då går vi hellre in i hjärnforskning, vi går hellre in i effektivisering, vi går hellre in i hur vi ska kunna mäta barnens, liksom, bedöma dem på bättre sätt. Och då får ni hålla på med det. Men
Ja.
jag är inte intresserad.
Nej.
För mig är inte det sant. Vi
Nej.
bara förlänger lidandet, vi får fler barn som mår dåligt, fler lärare som bränner ut sig. Och är det så att världen, att det är dit vi ska gå ett litet tag till, så gör det. Men det jag vet är att är det några som kommer behövas framöver, det är när de här människorna, när alla vi märker att det här funkar inte längre, trasar sönder, då kommer det behövas människor som står där, vi står kvar med en famn, kom
Ja,
hit. Och där vill
just
jag vara. Ja, där vill jag vara. Och
det.
jag är där redan med de människorna som redan har upptäckt detta. Och de andra får väl hålla på till de tröttnar.
Ja.
En kommer de, jag hoppas bara inte allt för många hinner dö först, utan att för fan, vänd på detta nu. Men vi är inte där ännu.
Nej, just det. Jag tänkte också på det, när du sa det här med att du föreläser inte lika mycket. Jag hörde dig också prata om det här med att som jag också har tänkt mycket sen jag liksom lämnade min trygga tillvaro på universitetet och status och pengar och allt det där. Just det där att, ja, men att bygga sig ett liv där man inte är så beroende av heller jättehöga inkomster. Det där kände jag igen mig direkt när jag hörde dig beskriva det i någon, om det var någon annan podd eller vad det var. Men just det här liksom att bygga sig ett liv där inte det handlar inte om det. Jag måste inte jobba på ett sätt som gör att jag får ihop till alla de där lånen och ja, grejerna jag har låst fast mig. Att det skapar en frihet att liksom säga nej till det livet, för det tycker jag är en del av hela den här problematiken. Jag håller med dig helt om skolvärlden och en massa andra saker, men också det att vi låser upp oss så, eller jag ser så många som låser upp sig kring jättedyra huslån och sen blir man kvar på ett jobb som man inte trivs med bara för att ha råd att betala det där jäkla huslånet eller solsemestrarna eller vad det nu handlar om. Men att just den där friheten som kommer med att välja någonting annat.
Jo, men då måste du också veta att det finns något annat att välja. Det
Just
har
det.
ingen har berättat det för oss.
Nej.
Ingen berättar detta. Utan hela, återigen, skolsystemet eller hela den vuxna tanken som då också är väldigt obalanserat maskulin. Alltså den här drivenheten av det yttre, alltså karriär har ju vi sagt är pengar.
Eller hur?
Karriär är så mycket, försök samla på dig så mycket av det yttre som möjligt. Det är karriär. Då är du värd någonting. Och i och med att vi lär oss så, det är ju inte konstigt för vi vet inget annat.
Nej,
Så
precis.
om jag så överhuvudtaget ska våga ens tänka tanken att lämna det, antingen måste jag ha någonting som jag börjar tro på ännu mer, eller måste det gå tillräckligt åt helvete.
Ja,
Det är det
just
enda jag kan se alltså.
det. Ja. Ja, visst.
Så att du
Ja.
blir tvingad att det här funkar inte. Jag
Nej,
orkar inte. Jag går
nej,
sönder. Familjen går sönder. Vad nu kan vara. För jag menar, herregud, intellektuellt vet vi väl också. Där man har läst någon jävla visdomsord från någon buddhist. Säger liksom att hitta kärleken i dig själv så behöver du inte ha en fin bil. Jo, det vet vi. Men då, det, så
Vi är
att,
ändå så programmerade av det system som vi lever i ju.
ja, det
Ja.
första gymnasieelever ställde till mig, liksom, vad får man i lön som föreläsare, hur tjänar man mycket pengar? Och jag var precis likadan. Jag hade ju tanken om att jag skulle bli, vad fan var det, civilingenjör, för de hade 55 000 i lön på den tiden. Men vad fan ska jag vara civil? Men jag sket i vad jag gjorde, ju pengarna.
Ja,
Och
just
hur många vuxna präntar inte in detta i sina barn ändå?
Nej, visst.
Fast kanske inte säger det så tydligt.
Nej. Nej, men det blir ju en del av hela systemet och som också som du brukar prata om det här att vi hela tiden i skolan liksom pratar om framtiden och vem ska jag bli och vad ska jag bli och allt det där istället för att fokusera på hur har vi det nu och vilka är vi nu och vad behöver vi just nu.
Ja, men de frågorna, vad ska du bli, hur ska du tänka på framtiden, du, liksom, vad ska, allt det här, det kan inte komma från en trygg människa, de frågorna.
Nej.
Det kan inte komma från ett system som vilar på trygghet, utan det kommer från system som vilar på rädsla och otrygghet. Att man, rädsla föder rädsla. Att det är det som är problemet idag, om vi tittar till skolan, om vi bara skulle titta, det är så, om du frågar mig, det är att skolan har blivit en plattform av otrygghet. Där ingen känner sig trygg. Ingen lärare, ingen förälder, ingen rektor, alla är skiträdda hela tiden. För att inte räcka till, för att bli anklagade, orosanmälningar. Alltså det är ju flera hundra som man ska förhålla sig till. Alltså det är så mycket otrygghet. Och så länge vi inte vill titta på det, utan fortsätter och försöka fixa det med ännu mer kontroll, ja, då får vi lida lite till.
Ja, precis. Ja. Jag tänkte också på, ja, men det är ju så roligt med dig, för att du väcker ju så mycket känslor när du pratar. Och jag hör de som säger, oh, man vill ha mycket i en liten ask. Och det kan man ju få eftersom du har en app då, vet jag.
Ja, precis.
Men så väcker du också, ja, men det här liksom, ja, men provocerar. Och det är ju just precis som du säger, det är ju för att det skapar ju rädslor. Och någonting måste, ja, men kanske insikt om förändring som man inte där än, och man har inte modet kanske att ta in det ordentligt. Men du förhåller dig på ett annat sätt idag, va? Än du har gjort tidigare till, ja, men liksom omgivningens reaktioner och så. Du har blivit bättre på att släppa
ja.
Det.
Och det, jag tror jag, man kan ju se två delar av det. För det ena är ju, om vi skulle kalla så här, säg en publik som buar åt dig. Budet var jättedåligt. Men så kan du ha en publik som ställer och har stående ovationer. Om du inte har koll på läget, va, så är ju båda de reaktionerna kan vara samma grad av gift.
Ja, just det.
Så om du tror att du är någonting av det, så är det kört. Alltså för du gör det beroende, så att det är samma knark. Och jag tror, genom historien, så har jag varit mycket mer in i knarkträsket av stående ovationer än burop. Jag har haft lättare att ta kanske burop än vad jag har haft lättare att ta stående ovationer. Och detta låter kanske helt skruvat. Jag vet vad en terapeut som sa det till mig när jag försökte beskriva detta. Hon sa, nej men herregud, du ska vara glad, du får applåder. Och jag bara, du fattar, ej, detta går inte. Vi kan inte jobba ihop. För att så länge jag är beroende av de här grejerna, så är jag inte fri.
Nej, precis.
Att, och då blandar jag återigen ihop mig och dig. Då tror jag att jag är du. Fan, du är ju du, jag. Och det är likadant när jag skriver saker på Instagram eller min app eller vad det nu kan vara. Bara jag vet vad min avsikt är med det. Ibland får man klura lite på det, för ibland kan egot smusslas in även där.
Yes, det är listigt.
Ja, det är det. Men om jag vet att jag har en god avsikt med det här, sen vet jag, och det är ju ett val jag gör om jag vill lägga ut eller inte. Det är också ett val jag måste ta. Men om jag känner att det här vill jag dela, så måste jag också, då kommer jag inte kunna få bara stående ovation. Utan varje människa är fri, måste vara fri att få tycka, tänka och tro vad de vill om det jag ska. Så fort jag försöker, vad ska jag säga, styra, det blir arg. Jag har till och med influencers som skäller ut sina följare.
Ja. Alltså, för att de tycker någonting. Ni likar för
lite, eller att ni tycker det. Jag tänker, men snälla du behöver, vilket fint arbete du kan ha framför dig. För att jag måste skilja på mitt och ditt. Och att beundra den människans resa. Och det här är så häftigt, jag måste bara säga. För att detta är en insikt som har kommit till mig ganska nyligen. Som bara, wow! Som jag tror också kommer förändra mitt, eller kommer förändra mitt liv. Det gör det redan. Det är att jag har liksom under de... Jag har nog alltid känt mig liksom ledd av något större. Liksom, fast jag har inte kunnat sätta ord på det. Och, men jag har kommit mer och mer i kontakt med att det finns liksom en större intelligens än mig själv. Och då har jag också liksom odlat det väldigt, väldigt starkt de senaste åren, att fan vad jag är guidad liksom, om jag bara vågar släppa taget. Och sen om man då kallar det kärleken, livet, Gud, det större, spelar ingen roll. Men det som jag har trott, kära vän, vet du, det är att jag tror att livet bara har haft, det är bara mig. Jag har inte förstått att lika guidad som jag är ju du det.
Ja.
Jag har inte fattat det. Jag har inte fattat det. Så att jag har liksom, återigen som jag sa innan, jag har ju börjat mucka gräl med Gud när jag börjar gå in i andra människors resor. Och då menar jag, om någon skriver till mig på Instagram, vad nu kan vara, nej, det där håller jag fan inte med mig. Hur kan du ens tänka? Jag känner att så här är det. Det triggade mig innan. För att jag kände mig inte bekräftad, sedd, jag blev livrädd. Men kan jag titta nu bara, wow, vad vackert du är guidad. Jag sitter inte här och säger att jag har rätt. Jag har rätt för mig, men inte för dig.
Nej.
Då blir det så mycket enklare. Och det är klart många säger, du måste gå in och försvara dem. Hur fan kan du ta sån här skit? Det är inte mig det handlar om.
Nej, just det.
Det är inte mig, bland annat det är mig i detta. Oh, då händer något annat. Sen har jag haft flera gånger, det hände ganska nyligen, där jag skrev till någon och bad om ursäkt. För jag insåg också i mitt sätt att uttrycka mig mot henne, där var inte jag landad. Och att då kunna säga, du, det där var inte, det där önskar jag att jag skulle sagt på ett annat sätt. För jag mötte inte dig, utan jag tryckte på mig och jag vill inte det. Så
Just
tack
det.
för att du påminner mig.
Spännande. Och det använder du också, för du jobbar med lite med coaching och så nu, va? Med relationer och sådär. Och då använder du dig själv liksom i det då? Eller
Ja.
hur gör du det?
Men det gör jag också. Det är ju också något som jag aldrig har tänkt. Jag
Nej.
hade en dröm väldigt tidigt. Mitt liv, jag skulle jobba som psykolog eller coacha människor. Men det är också så här, saker får hända när det ska hända.
Ja.
Allt fler och fler hör av sig till mig och säger, och har du också så här samt, kan man få en timme med dig? Kan jag få snacka med dig? Och då har jag sagt, jag är inte utbildad psykolog, jag är inte liksom någon psykoterapeut. Men visst, du kan väl få, då får du väl, då testar vi. Och helt plötsligt märker jag, wow! Och detta funkade fint för många.
Ja.
Och då får man hitta, vad ska jag ta betalt, hur ska det funka? Då får man börja sätta in det i någon slags... Och det enda jag tänker här, det enda jag vill skapa i samtal med människor jag möter, det är hur kan jag på absolut mest närvarande sätt skapa en så pass, vad ska jag säga, trygghet så du kan våga vara dig fullt ut. Alltså hur kan jag hjälpa dig att våga vara det du vill vara i stunden? Så jag vill inte komma med några tips och tricks. Sen är jag väldigt generös och kan bjuda på egna erfarenheter. Men det viktigaste för mig är att vi tillsammans hittar någon slags trygghet i att bara få vara här.
Ja, precis. Ja, men det är väl det där mötet då som vi började med. Just att vara här och nu i det mötet och se vad som händer. Och för det händer alltid någonting, eller hur?
Ja, och många gånger händer ju det, man absolut. Och det är så här, vissa som har bokat mig nu, de kommer en eller två gånger, sen flyger de iväg. Vissa, jag har haft någon som är över 1,5 år, där vi kom för att det ger så att det ser så olika ut. Och jag har absolut ingen så här, boka med mig ska det vara 10 samtal, och så här, nej, vad fan, kom och så får vi se. Alltså,
Ja,
så att
det är som med
det...
föreläsningarna,
Ja.
tilliten till stunden och att det blir som det ska.
Och det är också igen att släppa taget. Idag när jag har haft en föreläsning så sätter jag mig i bilen eller på tåg eller någonting och så direkt efter föreläsningen kan man säga, då går jag in i en liten 3 minuter med mig själv där jag bara gör ett avslut. Jag tackar livet för att jag får möjligheten. Jag tackar de som är där. Jag tackar, alltså så. Och sen är det borta. Sen bryr
Just
jag mig
det.
inte.
Nej,
Jag
nej.
har ingen tanke om jag ska utvärdera, och de ska sätta guldstjärnor och sånt här och jag ska mäta årets... Alltså det är inte därför jag är
Nej,
där.
nej.
Det ligger
Just det.
bortom min kontroll. Och det är likadant efter ett samtal eller den här intervjun nu, eller vad vi kallar det. Det är inte... Alltså det finns inte mig längre att jag skulle gå och älta så undrar om det var bra. Vad sa jag? Nej, men herregud,
Nej, just det.
pratar jag för lite? Alltså, nej, jag ska på nästa grej sen.
Ja, visst.
Jag lägger all min kärlek och liv till dig nu. Du är hela mitt liv just nu. Men om ett tag så, hej då, jag bryr mig inte.
Nej, nej, visst.
Men nu bryr jag mig om dig.
Ja, visst.
Då ska jag träffa min barndomsvän, då bryr jag mig om honom. Så
Men
bara...
det är ju närvaro på riktigt, eller hur?
Flowa i det. Oh, det är så mysigt.
Ja, vad härligt. Du, vi ska avsluta här, Micke. Men vet du vad jag gjorde? Jag satt och skrev ihop innan jag skulle träffa dig, på tal om kontroll. Så skrev jag ihop, det här är mitt sätt att sammanfatta Mickes tre livssentenser. Och så tänkte jag skulle dra dem för dig och så ska se om du höll med mig. Om jag har missat någonting eller missuppfattat något. Får jag göra det?
Absolut, kör.
Det första var, hitta kärlek och din sanning inom dig. För då kan du också bidra med det till världen. Skriver du under på det? Eller har jag missuppfattat den tanken?
Jo. Och då vill jag säga i dig själv. För det finns något viktigt med, för vi kan inte klara det här livet med att bära detta själv. Utan vi behöver hitta, vad ska jag vara i kontakt med för att kunna. Så här, jag måste nu säga något, för jag vill verkligen det, för att jag tror att för många människor idag är så trötta och där det är så mycket smärta liksom. Och där 1 miljon människor idag i Sverige går och äter mediciner för att man inte mår bra i sig själv. Jag tror vi saknar uppkopplingen. Vi är inte online. Utan vi tror att detta ska handla om mig. Jag ska tro på mig själv, jag ska bära det själv, jag ska vara stark. Vi tror på den här lilla köttbiten och det är inte mänskligt. Det går inte. Utan vi måste fundera på, Var bygger jag min trygghet? Och om jag då har gjort det i jobb innan, i pengar, i bilar, så märker vi snabbt att det är flyktigt. Till och med i en relation med din livspartner så kan det bli annorlunda. Så du måste fundera på, vad ska jag förena mig med? Vem är det jag ska fråga chans på, som jag kan känna total tillit i varje steg? Och för mig blir det livet liksom. Så att när du säger att kärlek är dig själv, så vill jag också då säga att då vill jag att du själv, du behöver fylla på med det som kan göra dig till dig själv i samverkan med livet. Så
Just
du
det.
inte tror att du ska bära allt detta, utan du kan släppa taget om så mycket mer än du tror. Precis som du gjorde i boken innan, skrev några rader att du kan också säga att det här går över mitt förstånd, jag lämnar över detta till livet och så tar jag en glass istället.
Ja,
Ja,
just det.
det är helt okej.
Härligt. Ja.
Jag vill bara lägga till det.
Ja, men det är jättebra. Det var det. Precis det jag ville. Och sen det andra, det var tappa inte bort ditt inre barn, lek och lyssna, skrev jag. Och då tänkte jag på din pappa där och det här att liksom inte sluta leka, inte sluta skratta, inte sluta ha roligt, utan ja,
Nej,
ha kontakt med det.
det är det viktigaste sinnet vi har, barnasinnet, som de brukar säga. Glöm inte bort leken, eller bli inte barn igen, för det tycker jag inte är bra. Alltså, gå inte runt och skit ner dig och bajsa över. Alltså, du ska inte bli ett barn igen, men du ska ta vara på de kvaliteterna ett barn har innan vi har projicerat all vår skit på det. Det vill säga nyfikenheten, lekfullheten, det egobefriade, dansen, allt det som barnet, eller man kan nästan säga det friheten handlar om. Så ta tillbaka den friheten som finns från början. Den tänker jag. Och det du behöver göra för att nå dit, det är egentligen att titta på det här barnet som kom ut friskt, men som har blivit sjukt på grund av ett sjukt samhälle. Så du behöver läka det barnet. Det finns ingen människa som har kunnat födas och gått igenom ett helt liv utan att bli tilltufsad. För
Nej,
vi har
just det.
drabbats av föräldrar, lärare, människor, kyla, vatten, vind. Allting har drabbat det här lilla barnet. Så börja bli nyfiken på att se, läka det. Då kommer du åt alla de här kvaliteterna, tror jag.
Just det.
Ja, det blev ett långt
Ja,
svar.
det är bra. Och så den tredje, den var, spara inte på krutet, ta vara på livet, imorgon kan det vara över. Och där är lite pappa igen, va?
Ja. Ja, nej, håll inte tillbaka. Det är som jag säger, jag dör hellre pinsam än full av
Ja,
längtan. För fan, ha lite
skönt.
kul. Du ska bara dö. Det där, ha lite roligt. Tro inte att någonting är allvarligt. Alla leker om dagarna. Någon leker chef, någon leker kirurg, någon leker i sandlådan som är 3 år, någon leker i slips som är 45 år. Det är bara en fucking stor lek. Så att, håll inte tillbaka.
Nej. Har vi fått med det viktigaste då, tycker du, eller har vi missat något
Ja, det
viktigt?
har vi. Fast jag skulle gärna vilja, för jag känner väldigt fin kontakt med dig här. Så att, är det så att någon gång framåt, vi behöver inte vänta i 10 år till, men jag tror jag skulle kunna tycka var intressant att möta dig i ett nästa avsnitt. Och det jag tror jag skulle vilja känna mig redo att prata om då, det är att du nämnde bara vara och min utmattning. För jag kan verkligen se det som en milstolpe i mitt liv. Men det finns en annan milstolpe i mitt liv som jag skulle nog vilja säga har lett till en ännu större transformation. Och det är separationen efter 30-årigt lång relation.
Just det.
Och den har vi inte tid att gå in på nu, men
Nej.
där finns godsaker att hämta
Där
alltså.
finns mycket att hämta.
Ja, och jag vill verkligen prata om det framöver på ett sånt sätt. I
Då
perspektiv.
bjuder jag härmed in dig till ett del två av Micke Gunnarsson om ett tag,
Ja,
när du känner att du har tid och
jag
lust.
har inte pratat om det innan på det
Nej.
sättet, så att jag vill verkligen.
Ja, men
Det
det gör vi gärna.
är här.
Ja, vad fint. Jättefint. Tusen miljoner tack, Micke, för att du är här och nu och med oss, både mig här i det här rummet och den här stunden, men också finns kvar nu i etern för de som lyssnar för all framtid, som kan få med sig en massa tankar och känslor, tänker jag, att jobba vidare med på egen liten kammare. Så tusen, tusen tack.
Tack för att du bjöd in mig. Tusen tack.
Ja, det blir många intressanta och en del utmanande tankar att ta del av när Micke får en mikrofon framför sig.
oavsett om det är i ett föreläsningssammanhang eller i poddstudion. Och jag gjorde precis det som vi pratade om i början. Släppte till stor del taget om strukturen och frågorna jag hade tänkt ställa för att vara närvarande i stunden och följa med i flödet. Å andra sidan finns det, som vi var inne på, gott om andra poddsamtal med Micke där du kan höra honom berätta mer om sånt som vi inte hann prata om. Och så blir det som sagt ytterligare ett poddavsnitt med Micke. Vad tar du med dig från vårt samtal? Är det några tankar som har väckts hos dig i förhållande till det liv du själv lever? Finns det saker du skulle vilja förändra? Om bara ett litet tag kommer min bok Den inre kompassen som tar upp mycket av det som jag och Micke pratar om i podden. Att våga lyssna mer inåt, möta oss själva i all vår sårbarhet för att förstå mer av vilka vi är, vad vi behöver, längtar efter och drömmer om. Så att vi också kan bidra med vår lilla pusselbit till världen. I boken berättar jag om min egen personliga resa mot att följa mitt hjärta och hämta kloka tankar från många av mina poddgäster. Läsaren får också möjlighet att ställa många frågor till sig själv. Bokens viktigaste syfte är att väcka frågor, inte att komma med massa svar och lösningar. I poddsamtalet med Micke Gunnarsson nämnde han att han är helt nykter sedan många år nu. Och jag tänkte tipsa dig som är nyfiken på det ämnet om ett annat poddavsnitt, nummer 116, där jag samtalar med tre personer som, liksom jag själv, av olika anledningar har valt att leva utan alkohol. Antingen hela livet eller genom ett aktivt beslut i vuxen ålder. Till sist skulle jag vilja slå ett slag för det där som jag pratar om i början av samtalet med Micke. Heta stolen. Att samla några vänner eller kollegor och tillsammans bjuda in personer man är nyfiken på till en lunch. Där man delar berättelser och tankar och ges möjlighet att ställa frågor till den inbjudna gästen. Vilken fantastisk form av möten, inspiration, kunskap och nätverkande det var när vi i min lilla så kallade tanketrampolin höll på med det. Tack så mycket för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.